إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذا ska jag prata om en väldigt allvarlig synd som är tyvärr väldigt utspridd bland muslimer. Och det är någonting, en synd som man kan hamna i oavsett vilken tid eller plats man befinner sig på. Det är en synd som människor som kanske inte syndar ofta och gör andra saker, ofta hamnar i. Det är en synd som har ett väldigt brett spektrum, så man kan hamna i det om man inte har kunskap om hur farlig den här synden är. Kan du bara kolla att de hör utanför? Kan du kolla att de hör utanför? Att det har ett brett spektrum. Som gör att de personerna som inte har kunskap om hur bred den här synden egentligen är kan lätt hamna i det. Det jag ska tala om är baktal. Och hur farligt det är att hamna i baktal. Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat människor med att man har fått en tunga. Att få en tunga som man kan prata med. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Har vi inte gjort två ögon till honom och en tunga och två stycken läppar? Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner det här som en sorts välsignelse till människor. Det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat människorna med, att man kunnat få en tunga och två stycken läppar som man ska kunna kommunicera med. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu Al-Bayan. Ar-Rahman, den barmhärtiga, har lärt ut Koranen, skapade människan och har lärt människan att kunna kommunicera och uttrycka sig. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner som en av sina stora välsignelser av sina tjänare att han har lärt människorna, till skillnad från andra djur, hur de ska kunna prata sinsemellan, hur man ska kunna uttrycka sig. Och det är en av de sakerna som leder till att människorna kan utveckla sig mer än andra varelser. För att man ju ska kunna hålla kommunikation och organisera sig och så vidare. Och genom sin tunga och genom sina läppar så kan man göra några av de största formerna av dyrkan som finns i islam. En person blir muslim genom att han säger La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Så vägen in till islam och det som skiljer en person från att vara icke-muslim till att han blir muslim är att använda sin tunga och genom att prata. Man kan också göra dhikr med sin tunga. Och det är en av de bästa handlingarna man kan göra. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har i många hadither pratat om hur viktigt det är att göra dhikr. Profeten sallallahu alaihi wasallam har till och med sagt: Ska jag inte säga till er en handling som är bättre för er än att ni ska kriga mot era fiender och att ni ska spendera utav guld och silver för Allahs väg? Det är att ni ska göra mycket dhikr. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att de bästa utav dem som gör handlingar är de som gör mest dhikr där i. Så man kan använda sin tunga på väldigt goda sätt. Man kan också påbjuda det goda och förbjuda det onda. Vilket är någonting som särskiljer denna nation från andra nationer. Man kan göra dawa. Man kan kalla andra personer till gott. Så man får samma belöning som den personen som gör det. Och man kan säga goda saker till sin omgivning. Och att bara säga ett gott ord är en sorts välgörenhet i islam. Och tungan kan samtidigt totalt förstöra en person och förstöra en persons religion. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att en person kan uttala en sak med sin tunga som kan få honom att slängas ner i helvetet under en väldigt lång tid. Att han kan dala ner i helvetet under en lång tid på grund av saker han säger med sin tunga. Och det är någonting som kan få ens religion, som sagt, att upphöra, att man inte längre är muslim genom att man säger vissa saker med sin tunga. Profeten sallallahu alaihi wasallam, när han pratade med Mu'ad och kallade honom till olika bra grejer han kan göra för att komma till paradiset, så nämnde han på slutet: Ska jag inte kalla dig och berätta för dig vad det är som omfattar alla dessa saker? Så tog han tag i sin tunga och sa: Håll fast denna sak, akta dig för att tala med denna sak. Så sa Mu'ad: Och Allahs sändebud, hålls vi till ansvariga för det vi sägs? Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Är det inte det som får människor att slängas i helvetet på deras ansikten eller på deras näsor? på grund utav det de har sagt med sina tungor. Så profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade att tungan är någonting som kan få en person att hamna i helvetet. Man kan säga många farliga saker med sin tunga. Man kan skämta om religionen, man skämtar om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man skämtar om Allah eller liknande, och det här är någonting som för en person ut ur islam. Eller man kan förbanna Allah subhanahu wa ta'ala eller hans sändebud, som vissa personer i muslimska länder gör, och det för även en person ut ur islam. Eller man kan svära en ed vid profeten sallallahu alaihi wasallam eller vid någon utav skapelsen, vilken är en form utav liten otro som är shirk asghar och är en väldigt stor synd också. Och man kan utöver det göra många stora synder, som att baktala andra, sprida skvaller, att ljuga, att prata på ett vulgärt sätt, att förbanna andra och andra saker. Andra stora synder. Så använder man tunga på rätt sätt kan man få otroligt mycket belöning. Använder man den på fel sätt så kan man få otroligt mycket synd, och det kan vara väldigt farligt. Och en sak som är lite läskigt med tungan är att tungan följer med en var man än är. Vilken plats och vilken tid man än är, så är tungan alltid med en. En person till exempel som sitter i en moské med sina kompisar, är det en stor chans att han i moskén ska ta upp en öl och börja dricka framför andra personer. Han kommer inte göra det. Är det en stor chans att han ska börja titta på tjejer, eller tjejer ska stå och titta på killar när han sitter i moskén? Det är inte heller en stor chans. Är det stor chans att han ska sitta och lyssna på musik i moskén, eller han ska göra någon annan grej? Det är väldigt liten chans att han gör det. Men i moskén, vad kan hända om man sitter tillsammans? Man baktalar någon. Samma sak. Olika tider som man befinner sig i. Nu under Ramadan. En person kanske avhåller sig från att göra väldigt många olika synder. Till och med avhåller sig från att göra saker som annars är tillåtet. Som att äta, dricka och ha samlag. Men många personer avhåller sig inte från att göra baktal under Ramadan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att den som inte lämnar att säga dåliga saker och göra dåliga handlingar under Ramadan, så är Allah subhanahu wa ta'ala inte behov att han ska lämna sin mat och sin dryck. Det vill säga, han får inte ut någon belöning för sin fasta om han baktalar och ljuger och gör andra saker. Så särskilt nu under Ramadan så är det här en extra viktig påminnelse att vi ska hålla oss borta från baktal. För det är en av de stora sakerna som kan leda till att vi inte får belöning för fastan under Ramadan. Vi fastar i nästan 19 timmar nu. Och många personer kanske blir trötta utav fastan också. Och tänk dig att gå ut från fastan och man får inte någon belöning alls. Bara för att man har suttit och baktalat och gjort saker med sin tunga som har lett att man inte får belöning för det man gör. Definitionen utav baktal i islam är väldigt bred. Och det är bredare än vad många personer kanske tror. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att baktal är att nämna sin broder med någonting som han ogillar. Vilket är väldigt omfattande. Det kan vara att man nämner någonting om hur han ser ut. Han är lång, han är kort. Och han tycker inte om att man ska nämna det här om honom. Till och med man nämner vilken nationalitet han kommer ifrån. Och han tycker om att man ska bli nämnd att han är muslim. Man säger det här är personen i sig, den här personen är så. Förutom om det finns en nytta i det, jag kommer prata om det senare. Men man nämner det bara för kanske att skämta om honom eller liknande. Och han vill inte det här, så är det ett sorts baktal. Eller man nämner någonting om hans kunskap till exempel. Han har lite kunskap den här personen. Eller man nämner någonting om hans religion. Han är lite praktiserande. Eller man nämner någonting annat som den här personen inte tycker om att man ska nämna till någon annan. Det här är räknas som baktal. Och det är som sagt en utav de stora synderna. Och en person kanske säger att jag säger bara det som stämmer om honom. Han är väldigt lång. Eller han är ju från det här landet. Eller han är ju dåligt praktiserande. Han är ju okunnig. Jag säger ju bara det som stämmer. Profeten sallallahu alaihi wasallam frågades just om det här. Och han sa att om du säger någonting som stämmer, då har du baktalat honom. Om du säger någonting som inte stämmer, då har du förtalat honom och ljugit om honom. Vilket är ännu värre. Men att bara nämna någonting som stämmer om honom, det är baktal. Att säga någonting som inte stämmer, det här är förtal. Och det här är att ljuga om en person, vilket är mycket värre. Baktal är förbjudet enligt Koranen. Bevis som kommer till Koranen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Och i enlighet med alla de lärdas konsensus. Det finns ingen som säger att det är tillåtet att göra vaktal utom i vissa specifika situationer som vi senare ska prata om. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Ingen utav er ska baktala varandra. Vill en utav er äta upp er döde broders kött, ni skulle hata det här. Det här är för hatligt åt er. Så att baktala en person är som att äta upp hans döde, en döde persons kött. Och när Ibn Kathir nämnde förklaring på den här versen, så sa han att det är konsensus bland de lärda att det är förbjudet att baktala. Imam al-Qurtubi, en av de lärda personerna inom tafsir, han sa att det inte bara är förbjudet, utan det räknas som en av de stora synderna i enlighet med de lärdas konsensus. Det vill säga alla lärda är överens om att baktal är en av de stora synderna som en person kan hamna i. Och det är obligatoriskt att göra tauba, att ångra sig för den här synden för att den ska bli förlåten. Profeten sallallahu alaihi wasallam har pratat om baktal i många hadither och varnat för det, och varnat sin umma att de ska hamna i baktal. Profeten sallallahu alaihi wasallam har bland annat sagt att det finns 72 portar eller vägar till ränta. Och den minsta av dessa vägar och portar är likt man har samlag med sin mamma. Det vill säga någonting väldigt äckligt och hemskt. Och den värsta utav dem är att attackera sin broders heder. Och det är en hadith som berättar av Tabarani och Sheikh al-Albani, att den är sahih. Autentisk. Alltså att det räknas som en av de värsta formerna utav ränta. Alltså en person att göra ränta. Ni vet hur farligt det är att ta ränta i islam. Och det här räknas som en av de värsta formerna utav ränta. Att baktala eller attackera sin broders heder. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt när han gjorde en predikan på Yom al-Nahr, slaktdagen, den 10:e dagen i Muharram. När han gjorde predikan på sin vallfärd, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att ert blod och pengar och heder är lika förbjudet för er som den här platsen, den här månaden i den här dagen. Det vill säga platsen Mekka, som är en väldigt helig plats, och den här månaden som är under Dhul-Hijja, som är en helig månad för muslimerna, och den här dagen, slaktdagen, som är en helig dag för muslimerna. Och att muslimernas blod, att spilla muslimernas blod eller ta muslimernas pengar eller att attackera någons heder genom att man baktalar personen räknas lika förbjudet som den här platsen, som den här månaden, som den här dagen. Aisha radiyallahu anha pratade en gång om Safiya. Hon nämndes. Så gjorde hon så här med handen. Hon är kort. Bara med handen. Hon bara visade att hon är kort. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Wallahi, det du har sagt, om man skulle lägga i det i havet så skulle det förorena havet." Det här lilla ordet som hon gjorde, eller den här rörelsen som hon bara gjorde med handen för att visa att hon var en kort person, är någonting som det skulle slängas i havet så skulle det förorena hela havet. Och tänk dig hur stort någonting är om det ska förorena ett helt hav. Vilket tyder på att det är en otroligt stor synd att man ska baktala någon. Och det här var inte ens en stor sak. Hur ska det då vara med personer som ska sitta i 10 minuter eller 15 minuter och stå och prata med en annan person, eller en timme eller mer, och stå och baktala med en person? Och det här som Aisha gjorde kan ytterst sett se ut som det var någonting väldigt litet. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättar att under sin nattliga himmelsfärd, när han togs upp till himlen, så såg han olika personer straffas för olika synder. Och bland de synderna som han såg att en person straffades för var baktal. Och det straffet som människorna fick var att de fick naglar utav koppar som de slet sönder sina ansikten och kroppar och sina bröst med. Det här är alltså det straffet man kommer få om man har baktalat någon och man inte har ångrat sig innan man dör för den här saken. Alltså att man kommer få naglar utav koppar som har slitit sönder sitt ansikte och sina bröst och sin kropp med. För när profeten sallallahu alaihi wasallam såg de här personerna, så frågade Jibril: "Vilka är det här?" Så sa han: "Det är de som äter människornas kött och baktalar dem." Hadithen är berättad utav Ahmed, Abu Daud och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Profeten sallallahu alaihi wasallam satt med en man en gång. Så gick han upp därifrån. Och efter han gick så var en annan person som började prata illa om honom. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam till honom: rensa dina tänder. Så han sa: vadå rensa mina tänder? Jag har inte ätit kött. Så han: du har precis ätit din broders kött. Det vill säga att han baktalade honom. Profeten sallallahu alaihi wasallam visade i den här hadithen att det är likadant som att äta upp en annan persons kött, att man baktalar en person. Och hadithen berättar ut att Tabarani och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. En annan hadith berättar ut om Ahmed som följeslagaren Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam var ute och gick med dem en dag. Så kom det en vindpust och de kände en väldigt illa luktande. Det luktade väldigt illa. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: vet ni vad det här var för vind? Och vet ni vad det här var för vindpust som kom till oss nu? Så sa de: nej, vi vet inte vad det var. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: det är en vindpust av de som baktalar det troende. Att den här handlingen är en illa luktande, äcklig handling. Och hadithen är berättad av Ahmed och den är Hassan, som Sheikh al-Albani säger. Och en annan hadith berättar ut av Abu Bakr att profeten sallallahu alaihi wasallam gick förbi två stycken gravar och sa att dessa två personer i gravarna straffas. Och de straffas inte för någonting som folk kanske tror att det är stort. Men det är en stor sak. Och det är att de inte håller sig borta från att det kommer urin på dem efter de har urinerat. Så att deras bön inte blir accepterad. Och att de baktalar. Det finns en annan hadith berättar ut av Ibn Abbas att det är att de spred skvaller. Men den här hadithen berättar ut av Abu Bakr, så finns i Muslim Imam Ahmed, som är autentisk. Så sa han att det var baktal. Alltså den personen som har baktalat sin broder kommer att straffas för det här i graven. När man ligger där helt ensam i sin grav, man har ingen annan som kan hjälpa en, man bara har de här två änglarna hos sig, då blir man straffad för att man har baktalat sin broder. Eller om en syster har baktalat sin syster eller liknande. Så när man hör dessa hadither så är det någonting man verkligen ska tänka över. Innan man säger någonting om någon överhuvudtaget. Varje gång man ska tala om en person. Och jag påminner först och främst mig själv. Men även mina bröder och systrar som är här. Att man verkligen ska tänka över. Finns det någon nytta att prata om den här personen nu? Om det inte finns någon nytta. Och det inte finns, den här personen inte tycker om det man säger, så är man tyst om det. För annars kan man bli straffad med de här straffen som har nämnts. Och det är ingenting att leka runt med. Och det är inte bara förbjudet att själv baktala. Det är förbjudet att sitta med personer som baktalar andra. Man sitter i en sittning tillsammans med bröder eller systrar, sitter tillsammans. De äter middag eller lunch eller någonting tillsammans. Så börjar vissa personer som är runt omkring en tala om en annan person. Säger den här personen är si, den här personen är så, så vidare. Antingen så säger man till dem. Om man inte vågar säga till dem, man är feg. Och inte säger till att det här ni gör är fel. Så ska man gå därifrån. Allah azza wa jalla säger: inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sannoliken så kommer hörseln och synen och hjärtat. Allt detta kommer man frågas om. Så det man hör och det man sätter sig ner för att lyssna på kommer man hållas till ansvars för. Allah azza wa jalla säger: och imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi zalimin. Och shaytan kanske får dig att glömma, så sitt därefter du har blivit påmind inte med de förtryckande människorna. Så man ska inte sitta med människor som gör förbjudna saker. Allah subhanahu wa ta'ala, han prisar de troende, så säger han: wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu. Att när de hör dåligt tal så går de därifrån och de vänder sig därifrån. Så det är så här en troende ska vara. Antingen säger man till dem eller så går man därifrån och sitter inte med människor som sitter och baktalar en. För en person som sitter tillsammans med dem delar en del av synden som de här människorna gör. Och den personen som är en baktalare är för det första en person som har svag tro. För ens tro går upp och ner. Går upp om man gör goda handlingar och går ner om man gör dåliga handlingar. Och den personen som är en baktalare är en feg person. Därför man ser en sak hos en person som man inte tycker om. Man ser hos en person att den personen är svag i sin tro till exempel, eller har lite kunskap. Så ska man sitta och prata med en annan person om hur lite kunskap den har, eller hur den personen är, eller hur den personen beter sig. Istället för att man går till den personen själv och berättar de här sakerna och ger honom nasiha. Nasiha, profeten sallallahu alaihi wa sallam säger, religionen är att ge uppriktiga råd. Så det man ska göra om man ser ett beteende eller någon grej hos en person som man inte tycker om, är att man säger till den här personen själv. Man ska inte vara feg och sitta och prata med andra personer om den häras dåliga sidor. Och som sagt, man ska inte sitta med personer som baktalar. Och man ska säga åt dem. Och det finns en otrolig belöning att säga åt personer eller försvara sin broder eller systers heder om man hör att andra personer baktalar den här personen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat den otroliga belöningen i flera hadither. Vilken otroligt stor belöning det finns att försvara sin bror eller sin systers heder. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: den som försvarar sin broders heder kommer att få det som ett skydd från elden. När man kanske har gjort flera synder, och vi alla syndar, om man kanske skulle komma till helvetet för den här synden, så om man har försvarat sin broder eller syster har försvarat sin systers heder när den personen baktalas, så kommer det här vara som en hijab, ett skydd på domedagen från att man kommer till helvetet. Hadithen är berättad utav Al-Khara'iti i Makarim al-Akhlaq, och den har en god berättarkedja som Sheikh al-Albani säger. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt att den som försvarar sin broders heder i dennes frånvaro, så är det Allahs, han har rättighet hos Allah, och Allah kommer att frige honom från elden. Så i och med att man gör den här saken, och i och med att man ställer upp för den här brodern eller den här systern, och den personen kan inte försvara sig själv, för att den här fega personen som baktalar den här personen sitter och baktalar honom, den personen vet inte ens om det. Om man ställer upp för den här personen, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ta på sig att han räddar den här personen från elden, för han ställde upp för den här utsatta personen i dess frånvaro. Hadithen är berättad av Ahmed och den är autentisk. En annan hadith, så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam att den som försvarar sin broders heder kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skydda hans ansikte från elden på domedagen. Och en fjärde hadith, så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att den som skyddar en troende från en hycklare, så kommer Allah att sända en ängel på domedagen som skyddar hans kött från helvetes elden. Och den som anklagar en muslim för något som han vill klandra honom för, så kommer Allah att hålla honom kvar på bron till helvetet tills han slutar med det han har sagt. Tills han tar tillbaka det han har sagt. Hadithen är berättad av Abu Dawud och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så alltså, när man står där på domedagen och man är som mest behov utav att Allah subhanahu wa ta'ala ska hjälpa en, att man inte ska komma till helvetet, så när man gjorde den här saken en dag, och det här är någonting vi alla ska komma ihåg, och istället för att vi kan sitta och lyssna på när folk baktalar, så ska man ta tillfället i akt och se det som en stor form utav dyrkan och en sorts jihad, en sorts kamp att försvara sin broders heder och ställa upp för honom, så kommer man att kunna få en ängel som Allah subhanahu wa ta'ala har sänt till den här personen, så skyddar ens kött från att komma i helvetes elden. När man förstår hur otroligt farligt det är att baktala, och det finns alla dessa hadither om det, man vet att människor gör det om och om igen, och man vet att människor gör det även på heliga tider som under Ramadan, eller till och med i moskéer, eller till och med i bland de heligaste platserna man kan befinna sig i. Hur kommer det sig? Varför ger sig människor in i att baktala andra? Vad är anledningarna? Det finns många anledningar, och det finns många botemedel mot de här anledningarna. Det är en sjukdom att baktala, och det finns botemedel mot baktalet. En av anledningarna till att en person baktalar är att man får utlopp för sin ilska. Man har hamnat i bråk med en annan person. En annan person kanske har gjort någonting som man inte tycker om. Eller man hamnar till tjafs med en person. Så går man till någon annan och börjar klaga om den här personen. Och han är si och han är så. Hon är si, hon är så. Av ren ilska. Hur är det man ska bota den här anledningen? Hur är det man ska hålla sig borta från det? Det är att man ska komma ihåg bevisen. Och vad profeten, och vad först och främst Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om att man ska hålla sig borta för att få, eller man ska hålla sig tillbaka för att få utlopp för sin ilska. Allah azza wa jalla säger: "Och sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard." عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Och sträva hårt och kämpa hårt för att komma till eran herres förlåtelse och till ett paradis vars bredd är likt himlarna och jorden, som är förberett för de gudsfruktiga. De gudsfruktiga är de som spenderar av sina pengar i bra och dåliga tider och håller tillbaka sin ilska och överser andra personers dåliga sidor. Allah älskar dem som gör goda handlingar. Så bland de personerna som är gudsfruktiga och bland de personerna som kommer komma till paradiset, som är förberett för de gudsfruktiga, som är lika brett som himlarna och jorden, är de som håller tillbaka sin ilska. Så när man är sur på en person har gjort en sur, istället för att baktala en, så tänker man på den här versen. Att man kan komma till paradiset som är lika brett som himlarna och jorden, för att man håller tillbaka sin ilska. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också sagt, i en hadith berättad av Abu Dawud, och den är autentisk: "Man kadama ghaydan wa huwa qadrun ala an yunfidahu, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyama, hatta yukhayyarahu Allah min al-huri ma sha'." Att den som håller tillbaka sin ilska och får att få utlopp för sin ilska, och han kan få utlopp för den, han har möjlighet att få utlopp för den, han har möjlighet att sitta och prata med en annan person om hur mycket han ogillar honom, men han håller tillbaka den, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala belöna honom för att han håller tillbaka sin ilska genom att kalla honom framför mänskligheten på domedagen och låta honom välja ut en av Hurul Ayn som han vill, en av kvinnorna från paradiset som han vill. Det här är belöningen för att man håller tillbaka sin ilska. Så istället för att få utlopp för sin ilska och börja prata illa om en person, så håller man tillbaka ilskan och så får man den här otroliga belöningen. En annan anledning till att folk baktalar andra är att man sitter med kompisar, man har dåliga kompisar, dåligt umgänge som baktalar andra, och man skäms för att inte hålla med dem, utan man hänger med hela snacket och man kanske slänger in en dålig kommentar om en annan person också för att folk ska tycka det är roligt eller liknande. Botemedlet är att man är, som sagt, rädd för att andra människor inte ska tycka om att man inte håller med om att baktala den här personen. Jag tänker på att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Men iltamasa radan nas bi sakhatillah wa kalahu Allahu ila nas." Att den som söker människornas välbehag samtidigt som Allahs ilska kommer över den, så kommer Allah låta människorna ta hand om den här personen. I en annan hadith så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam att Allah blir arg på honom, och han kommer se till att människorna också blir arga på honom. Så man tänker över den här saken och sitter inte och skrattar vidare med människorna, och sitter inte och är rädd för att andra personer ska bli arg på honom för att man inte håller med om det här baktalet, utan man är modig och man tänker på belöningen och man säger åt. En annan anledning till att folk baktalar är att man vill höja upp sig själv genom att man sänker ner andra. Man säger till exempel om en person: den här personen, han är okunnig. Vad är det man vill komma fram till? Jag själv är kunnig. Den här personen, han är inte så bra praktiserande. Den här personen är ful. Den här personen är si. Den här personen är fattig. Jag har det bra. Jag är si. Jag är så. Att personen vill höja upp sig själv genom att sänka ner andra. Och botemedlet mot det här är att veta att den här personen som man baktalar kanske har mycket högre status hos Allah subhanahu wa ta'ala än vad du har. Tänk på det. Du pratar om en person som Allah subhanahu wa ta'ala kanske älskar, som Allah subhanahu wa ta'ala kommer låta komma i paradiset, som Allah subhanahu wa ta'ala ger dina goda handlingar till genom att du baktalar honom. Som det har kommit i vissa hadither. Man blir av med sina goda handlingar och det ges till den personen som man har baktalat. Så tänk på det istället. Du baktalar honom och säger att han är okunnig. Och så, ja, men han kanske är mycket bättre än dig. Så sluta tala om den här personen som kanske står Allah subhanahu wa ta'ala nära. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat att Allah azza wa jalla har sagt: "Men ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Att den som visar fiendeskap mot en av dem som står mig nära, så kommer jag att starta krig mot honom. En annan anledning till att folk baktalar andra är att man gillar att skämta och driva om andra personer. Man imiterar andra personer hur de pratar. En person kanske är dålig på att uttrycka sig, så imiterar man den här personen. Eller en person kanske beter sig på ett speciellt sätt, så beter man sig som den här personen. För att få vad? För att få folk att skratta. En person utmärker sig på ett speciellt sätt, på ett speciellt beteende som han har eller hon har. Så för att få folk att skratta, så talar man som den personen gör. Så börjar alla skratta runt omkring, och folk tycker att det här är jätteroligt och skrattar åt personen. Men det man borde egentligen tänka på är att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi alqawm. Wailun lah, wailun lah." Att ve till den personen. Och det här är ett väldigt hårt ord på arabiska, som tyder på att den här personen kan straffas för det han gör. Till den personen som pratar, så ljuger han för att få folk att skratta. Ve till honom, ve till honom. Det här är alltså, man säger saker och ting för att få folk att skratta. Och man talar, ljuger om en person, är någonting som är otroligt farligt. En annan anledning till att folk baktalar andra är att de är avundsjuka. De kan inte stå ut med att den här personen nämns med gott. Man sitter till exempel med flera personer, så sitter några bröder eller några systrar och pratar om den här personen med gott. De säger: "Mashallah, den här brodern, han är duktig, han har mycket kunskap. Den här brodern, mashallah, han praktiserar bra. Mashallah, den här brodern, han, Allah har gett honom framgång i det här och det här. Mashallah, den här är en vacker broder, en vacker syster, lalalala," och så vidare. Och man kan inte stå ut med det här, för man vill egentligen att det ska tala som en själv. Att folk egentligen ska prata om: "Mashallah, det är du som har bra kunskap. Mashallah, det är du som är så här." Och på grund av sin avundsjuka så säger man: jo, men den här personen, han är si och så. Eller: vet ni inte att den här personen brukar synda? Vet ni inte att den här personen gör så här?" Och det här är någonting som sker. Att folk står inte ut med att höra andra människors goda sidor, så de måste trycka ner andra. De står inte ut med att andra personer nämns med gott, så de måste dra ner på den personens status. Och den personen som gör det här har samlat mellan två stycken väldigt farliga synder. Har samlat mellan avundsjuka och det är shaitans synd. Shaitan, varför var det han var olydig mot Allah subhanahu wa ta'ala och blev utstängd från paradiset? Han blev avundsjuk på Adam. Så man går på samma väg som Iblis, alayhi lanatullah. Och först så har man en sjukdom i hjärtat, och sen så baktalar man en person. Så man har samlat mellan två stycken farliga synder. Och en hadith som vissa av de lärde nämner att den är autentisk, så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att avundsjuka äter upp en persons goda handlingar likt elden äter upp veden. Kolla hur en brasa, hur en stor vedbrasa, hur den bara försvinner i elden. Det här är det som händer med ens goda handlingar när man har avundsjuka mot en person. Så inte nog med att man har baktalat och kan få alla de här straffen som vi tidigare nämnde, men det här, man är avundsjuk också. Så man har samlat mellan avundsjuka och baktal, vilket är otroligt farligt. En annan anledning till att folk baktalar andra är att folk har för mycket fritid. Folk har ingenting att göra. De utnyttjar inte sin tid. De sitter bara och snackar och babblar och sitter på kafé eller sitter hemma och dricker kaffe och äter och hänger med andra personer och har ingenting att snacka om. Kan inte snacka om goda saker. Kan inte snacka om det som gynnar dem. Utan istället ska de börja snacka om andra personer. Har du hört vad den här personen har gjort? Vet du om den här personen? Har du sett hur hon beter sig? Har du sett hur han beter sig? Och så vidare. Man har för mycket fritid. Och av den här anledningen så hamnar många personer i baktal. Och botemedlet mot det här är att man tänker efter hur viktigt det är att utnyttja sin tid. Ibn al-Qayyim säger att utnyttja sin tid Att dö är värre än att man slösar sin tid. För att när man slösar sin tid så slösar man den tid som man kan få belöning för. Men när man dör så slutar ens handlingar. Eller liknande vad han har sagt. Så att slösa sin tid är väldigt farligt. Man ska utnyttja sin tid på det som gagnar en i det här livet. Med saker som kan ha med dunja att göra och det som gynnar ens religion. Men att slösa sin tid med att baktala andra personer är någonting som är förbjudet. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att en av Adams söner, hans två fötter kommer inte resa sig upp på domedagen förrän han blev frågad om 5 stycken saker. Om sitt liv och hur han spenderade. Det vill säga hur man utnyttjade sin tid. Man kommer inte gå ifrån domedagen tills man blir frågad hur man spenderade sin tid. Om man bara sitter och pratar med folk helt i onödan så blir man frågad om det. Även fast man kanske inte får synd för det. Men man borde istället utnyttja tiden till det som är gott. Om man sitter och baktalar så är det mycket farligare. Om man kommer bli utfrågad om sin ungdom och vad man gjorde av sin ungdom. Man kommer bli utfrågad om sina pengar och hur man tjänade in dem och hur man spenderade dem. Och man kommer bli utfrågad om sin kunskap och hur man handlade i enlighet med den. Så om man har kunskap om att baktal är förbjudet så kommer man bli frågad av Allah subhanahu wa ta'ala hur man handlade i enlighet med den här kunskapen man hade. Var man en person som inte handlade i enlighet med den kunskap man hade som man baktalade? Eller var man en person som handlade i enlighet med sin kunskap? En annan anledning till att folk baktalar andra personer är att man tror för mycket om sig själv. Man pratar om en person, man säger att han har lite kunskap. Man tror att man själv har så mycket kunskap. Och mashallah att man själv har lärt sig så mycket och sådär. Man kan ingenting. Det enda sett väldigt lite ut av kunskap. Man säger, den här personen är inte så bra praktiserande. Mashallah, du är jättebra praktiserande själv. Man säger, den här personen kanske inte är så vacker. Eller har, mashallah, du är den vackraste av alla personer. Eller? Man tror för mycket om sig själv. Och att ha och tro för mycket om sig själv är i sig en stor synd. Att tro för mycket om sig själv och ha ujub bin nafs och tro för mycket om sig själv i sig en synd. Och istället för att man ska hålla på och tänka över vilka brister alla andra personer har så borde man ta sin tid och tänka över vilka brister man själv har. Visst, man kanske kan nämna om en person att den personen har lite kunskap om si och så, men hur mycket kunskap har du själv om andra saker? Har du, mashallah, lärt dig hela Sahih Bukhari och Sahih Muslim och memorerat Koranen och kan tafsir och sådana grejer också? Man kan extremt lite kunskap själv. Så varför ska man säga om en person att han är okunnig? Tänk på det själv istället. Och till exempel man ska nämna om en person att den personen är inte är så vacker eller någonting. Man ska inte tro för mycket om sig själv. Man är inte så vacker själv faktiskt. Och så vidare. Alla personer, ingen person som har ett perfekt utseende. Alla personer har vissa brister i sitt utseende. Och så vidare. Så istället för att man ska sysselsätta sig med att tänka på alla andra synder och hur dåliga alla andra är, så borde man istället tänka över sig själv och hur man ska förbättra sig själv. Vi har pratat om hur farligt det är att baktala. Och att man inte får lyssna på andra som baktalar och så vidare. Att baktala kan vara tillåtet vid vissa tillfällen. Att prata om en annan person kan vara tillåtet vid vissa tillfällen. Ulema har nämnt att det är ungefär 7 situationer. Vissa nämner 6, vissa nämner 7, men ungefär så här många. Första är att man måste gå till en domare för att tala om en person som har förtryckt den. En person till exempel, han har tagit ens pengar, en person har tagit ens rättighet. En kvinna vill skilja sig från sin man eller liknande grejer. Och då måste man ta upp med domaren och förklara för domaren vad den här personen har gjort. Personen tycker självklart inte om det här, men det är tillåtet i det här tillfället att tala om den och man får inte en synd när man gör det. Och beviset är hadithen där Hind, en av sahabiyat som var gift med Abu Sufyan, kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och berättade att Abu Sufyan radiallahu an inte försörjer henne och hennes barn. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ta så mycket pengar från honom så räcker dig och dina barn på ett gott sätt. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa inte att hon gjorde någonting fel när hon sa det här om sin man. Även fast han självklart inte skulle tycka om att hans fru går och pratar med profeten sallallahu alaihi wasallam om att han inte är duktig på att försörja, men det här är tillåtet. Samma sak gäller det att fråga om fatwa om en speciell person. Det ena är att gå till domaren, det andra att gå till en mufti. Och man kan även använda den tidigare hadithen som ett bevis för det. Samma sak är att söka hjälp för att ta bort något ont eller underlätta för en muslim. Till exempel, en person man vill ge en person nasiha. Men man känner att det finns en annan person som kan påverka den här personen på ett bättre sätt. Man är kanske ung och man vet att det här är en äldre person som kanske inte kommer ta emot ens nasiha. Kan man gå till en äldre person och be honom, säga jag har sett den här personen till exempel röka eller liknande. Och vet att han inte kommer acceptera från den själv, så kanske den personen kan snacka med honom. Och det här är en form av nasiha. Och man gör det inte för att man vill trycka ner personen, utan man vill gott för personen. Och man känner att man själv inte kan påverka den så pass mycket. En annan tillfälle då är det tillåtet att tala om andra muslimer är att man varnar muslimer för onda människor som kan skada muslimer. Till exempel att man, det som fanns på Salafs tid, det kallas för jarh wa ta'dil i berättarkedjor. Att det finns i berättarkedjorna, så fanns det vissa personer som inte var starka i sitt minne eller som inte var tillräckligt starka i sin religion eller liknande. Då var det tillåtet att säga om den personen, och än idag om man pratar om de här, att säga att han är svag i sitt minne, eller han är si, eller han är så, för att man inte ska kunna acceptera hans hadith. Och det här är enligt muslimernas konsensus, är det tillåtet. Så det här kallas för jarh wa ta'dil, är tillåtet enligt muslimernas konsensus, och det är en form av nasiha och inte baktal. En annan tillfälle då det är tillåtet att prata med en annan person är när man söker råd i giftermål. Man vill gifta sig med en syster, eller en syster vill gifta sig med en broder. Så vänder hon sig, systern vänder sig till en syster som kanske är gift med en man som känner den här brodern och frågar, känner du till någon dålig sida från honom? Hur är han bland bröder? Är han si, är han så? Och då får han säga, faktiskt, om jag ska vara ärlig så har jag sett flera dåliga sidor och jag är rädd att om du gifter dig med honom, när han beter sig på det här sättet, så kanske han kommer vara våldsam. Han kanske inte kommer ge dig dina rättigheter. Han kanske är en player som gifter sig och skiljer sig direkt, och han kanske säger och så. Det här är tillåtet att säga, för det är en form av nasiha och det är inte baktal. Och beviset för det är hadithen av Fatima bint Qais, som gick till profeten sallallahu alaihi wasallam och berättade att Abu Jahm och Muawiyah ville gifta sig med henne. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, vad det gäller Muawiyah så är han fattig och har inga pengar. Och vad det gäller Abu Jahm så låter han aldrig sin pinne gå ifrån sin axel, det vill säga att han slår kvinnor. Så profeten sallallahu alaihi wasallam rekommenderade inte henne att gifta sig med Muawiyah för han var fattig, och inte med Abu Jahm för att han var våldsam mot kvinnor. Och det här tyder på att det är då tillåtet att säga vissa saker inför giftermål. Man säger bara så pass mycket som situationen kräver. Ett sjätte tillfälle då det är tillåtet att tala om en annan person är att varna för folket av innovation. Folket som sprider bidda. Eller varna till exempel för tjuvar. Om man vet att en person är tjuv, att man varnar för honom. Gå till polisen eller någonting och varna för honom. Men framförallt det här, att prata om folket och innovation, det här är tillåtet enligt de lärdas konsensus. Och det här är någonting som folk ofta klandrar Ahle Sunna för. Ahle Sunna wal Jama'as ulema, de lärda bland Ahle Sunna wal Jama'a, talar om vissa personer som de ser gör innovationer eller sprider innovationer bland muslimerna. Talare, predikanter och andra personer som tillskriver sig kunskap. De talar om dem och säger de här personerna sprider innovationer bland muslimerna. Och sprider lustar och begär och dåliga saker bland muslimerna. Det är tillåtet att man varnar för de här personerna. I enlighet med muslimernas konsensus. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger att det är fard al-kifaya. Det är wajib att vissa av muslimerna ska ta hand om det här. Imam Ahmed blev frågad. Om en person som fastar, gör etikaf och ber i moskén, är han bättre än den personen som talar om Ahlul Bidda och varnar för Ahlul Bidda? Imam Ahmed sa, den personen som talar om Ahlul Bidda är bättre. Alltså personen som talar om folket utav innovation är bättre, för han gynnar muslimerna. Och den personen som fastar och ber, frivillig fastar såklart, och etikaf och så vidare, han gör det bara för sig själv. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger till och med att tala om de här människorna som håller på och sprider innovationer bland muslimerna är bättre än att kriga mot personer som krigar mot muslimerna. Det här kan vara bättre. För de här personerna som sprider innovationer bland muslimerna, de förstör muslimska umman inifrån, medan fienden förstör dem utifrån. Och därför har flera av Salaf sagt att det är mer älskvärt för mig att försvara sunnan och radda och tala emot folk utan innovation än att kriga för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Och bland beviser som lärda har berättat för det här, gällande det här, och det finns många bevis, är att profeten sallallahu alaihi wasallam sa om två personer: jag tror inte han och han vet någonting om våran religion. Han pratade om två stycken personer och sa att han inte trodde att de visste någonting om deras religion. Och Layth ibn Sa'd, han som berättade vidare hadithen, sa att de här två personerna var hycklare. Så profeten sallallahu alaihi wasallam varnade för de här personerna och deras okunnighet. Vilket tyder på att om personer sprider okunnighet eller sprider innovation bland muslimerna, så är det tillåtet att prata om dem för att varna för dem. Ett sjunde tillfälle då det är tillåtet att nämna någonting, en person med någonting som han kanske ogillar, är att man nämner personen med ett attribut som särskiljer honom. Det vill säga, man försöker få en person att veta vem den här personen är. Så säger man: du vill veta den här blinda personen, eller den här stumma, eller den här döva, eller den här halta personen. Om det är inget annat sätt man kan få en person att veta vem det är, så är det tillåtet att göra det för just den här nyttan. Men vad ska man tänka på om man gör någon av de här sju grejerna när man talar om en person av de här sju anledningarna? Som sagt, att man söker hjälp hos domaren för någon som har förtryckt den, eller man frågar om fatwa, eller söka hjälp att ta bort något ont, eller underrätta för en muslim, att varna muslimer för onda människor som i jarh och ta'dil, att söka råd gällande giftermål, att varna för folket av innovation, eller att nämna någon med ett attribut som särskiljer den personen. Det man ska tänka när man gör dessa saker är att man har uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Man gör det just för den här anledningen, och man gör det inte för att man vill klanka ner på den här personen. När en syster vill gifta sig med en broder och hon frågar om det här, så börjar man inte nämna fullt med andra saker som inte har med saken att göra överhuvudtaget, för man vill trycka ner den här personen. Eller den här personen kanske är en passande person, men han kanske själv vill gifta sig med syster eller liknande, man vill att någon annan ska göra eller liknande. Så man gör det med uppriktighet för att man vill gynna den här systern, eller systern gör det med uppriktighet för hon vill gynna den här brodern. Samma sak när man tillbaka visar folket av innovation, att man gör det med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sak, att man verkligen tänker på att det man säger stämmer. Man är försiktig med det man säger, och man säger inte någonting mer än det som stämmer. Och det tredje är att man ser till att det inte blir en större skada i det man säger. Och det här är viktigt. Att säga sanningens ord, att säga det som är korrekt, får man belöning av om man säger det på rätt plats, till rätt person, vid rätt tillfälle. Till exempel, man vet att en person håller på med en innovation. Så säger man det till en person som älskar den här personen väldigt mycket, och man tror inte, om man har inga bevis för det här, till exempel att han håller på med innovationer, då kanske det blir en större skada än nytta. Man kanske istället ska be någon annan person som har mer kunskap att prata med den här personen. Så det är inte vem som helst man pratar om, vad som helst med, på vilken tidpunkt som helst, på vilken plats som helst. Då man väljer ut rätt tillfälle, rätt tid, rätt person, på rätt sätt. Så man ska alltså sagt ha uppriktighet, och man ska se till att det man säger stämmer, och man ska se till att det inte blir en större skada. Om någon av oss hamnar i baktal, så måste man göra tauba. För det är en av de stora synderna som man kan bara bli av med genom att man gör tauba. Och tauba har fyra stycken villkor. Det första, att man slutar upp med det man gör. Man gör inte tauba och ångrar sig samtidigt som man fortsätter att prata om den här personen, utan man slutar upp med att baktala. Det andra är att man ångrar sig för sin synd. Man ångrar sig att man verkligen har baktalat den här brodern eller den här systern. Det tredje är att man övertygar sig själv att man aldrig ska göra den här saken igen. Och det fjärde är att man ber den här personen om ursäkt. Men om man tror att det kommer leda till skada att man går till den här personen och ber om ursäkt, så nämner man istället den här personen med gott i samma sällskap som man nämnde honom med dåligt. Man har nämnt att den här personen är okunnig, så kommer man på sig, uff, jag syndade. Så nämner man istället personen med gott. Eller så gör man dua för den här personen om man tror att det kommer leda till skada, att man pratar med honom. Som sagt, man slutar upp med synden, ångrar sig, man övertygar sig själv att inte göra om det, man ber om förlåtelse förutom man tror att det leder till större skada. Det finns vissa saker som vissa personer tror att det inte är baktal, men det är baktal. Bland de sakerna är att vissa personer baktalar en person, så säger en annan person till honom, lägg av, du baktalar den här personen, och säger, jag skulle kunna nämna det här framför honom. Han skulle inte bli sur om jag skulle säga den här saken framför honom. Det här stämmer inte. För oftast så säger man inte samma sak framför den här personen, utan man säger bara så till den här personen. Oftast så säger man inte den här saken till den personen. Det andra är att om man skulle kunna säga den här saken till den här personen, det vill säga, jag skulle kunna säga om den här personen att han är okunnig till honom. Men gör det till honom i sådana fall, och gör inte det till den här andra personen. För du utsätter dig själv för att du kanske hamnar i en stor synd. Så säg det bara till personen som är, som det handlar om. Och det tredje är att den här personen kanske inte alls förlåter den för det man har gjort. Kanske inte alls tycker det är roligt att man har gjort den här grejen. Och kanske inte alls är nöjd med det här. En annan sak som vissa personer inte tror att det är baktal, men det är baktal, är att man säger, vissa personer håller på med den här och den här grejen. Och alla personer sitter och lyssnar vet att man pratar med en specifik person. Eller vissa personer som kanske studerar i universitetet, så är det bara två personer det kan handla om, eller en person det kan handla om. Man nämner inte hans namn, så tror man, mashallah, att man har undvikit att baktala den här personen. Fast alla som sitter och lyssnar vet exakt vad man talar om. Det här är också baktal. En annan sak som räknas som baktal är att om någon nämns, så säger man, ah, må Allah förlåta honom. Eller må Allah korrigera hans tillstånd. Eller han säger, audhu billah. Eller liknande grej. Det här räknas också som baktal. Det fjärde saken som vissa personer tror att det inte är baktal, men det är baktal, är att baktala små barn. De baktalar barn, och den här barnen är galen, det här barnet är si, det här barnet är så. Och vem är det som har sagt att barn inte räknas in i bevisen att baktala dem? Okej, om två föräldrar behöver prata om ens barn som beter sig illa för att de ska veta hur de ska korrigera ens situation. Det är som sagt, det går inte in i den här saken. Det är för att de ska kunna nå fram till nytta. Men att bara sitta och prata om ett barn, två personer sitter och bara, kolla den här systern och kolla den här brodern, vilket galet barn han har, eller liknande. Det finns inget bevis som tyder på att man får baktala barn. Men det är förbjudet att baktala vuxna. En annan sak är att det kan, att folk tar lätt på att baktala syndare. Att man, folk som har hamnat i synder, så pratar man vidare och tror att man kan prata hur mycket man vill om de här syndarna. En annan sak man ska tänka på gällande baktal, att baktal sker inte alltid med tungan. Det kan ske med händerna eller ögonen också. Till exempel, man nämner en person nämns framför en, så börjar man himla med ögonen. Eller en person går förbi, så gör man roliga miner eller någonting. Man säger ingenting om honom, men alla förstår runt omkring vad man säger. Eller så, det som hände med Aisha radiallahu anha i hadith som vi tidigare nämnde om Safiya. Hon gjorde bara så här, hon är kort. Och det räckte med att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det hon har sagt räcker att det skulle kunna förorena ett helt hav. Så man ska akta sig för det också. Avslutningsvis så tänkte jag bara nämna vad vissa av de selef har sagt om baktal. En utav selef skickade dadlar till en person som hade baktalat honom. Han skickade en skål dadlar till honom och sa att tack så mycket för att jag fick ta del av dina goda handlingar. För att den personen baktalade honom, gav sina goda handlingar till honom. Och han sa, men tyvärr har jag inte gett dig tillräckligt med dadlar. För att det han har gett honom var så mycket mer. Al-Hassan al-Basri, en person sa till honom, du baktalar mig. Så sa han, tyvärr, du har inte så pass hög status hos mig att jag skulle ge bort mina goda handlingar till dig. För han visste att om man baktalar en person, så den här personen anklagar honom för någonting som inte stämmer, så svarar han tillbaka på honom på det här förnuliga sättet. Och där kom det att Ibn al-Mubarak sa, om det skulle vara rätt att baktala en person, så skulle man baktala sina föräldrar, för det är de som har rätt att få del av ens goda handlingar. Men det är självklart inte tillåtet att baktala någon. Och en annan finurlig berättelse utav Iyas ibn Muawiyah. Som var en person som var känd för sin visdom. När en person baktalade en annan person. Och satt och pratade om den här och den här och den här. Så sa Iyas. Får jag bara fråga dig. Har du krigat mot romarna? Sa han nej. Okej, har du krigat borta i Indien mot de otrogna där? Sa han nej. Han sa okej, så att de otrogna som krigar mot muslimerna, de klarar sig undan dig, men dina muslimska bröder klarar sig inte undan din tunga. Det vill säga, han tillbakavisade honom på det här förnuliga sättet. Och det är alltid förbjudet att man ska hamna i baktal, men det är särskilt farligt om man baktalar eller med stora lärda, för det får folk att inte vilja ta emot religion från dem, eller personer som sprider Allahs subhanahu wa ta'alas religion. Det är ännu farligare. Eller det som vissa personer gör, att de sitter och baktalar andra personers fruar. Män som baktalar andra personers fruar, vilket är väldigt, väldigt fult och väldigt, väldigt lågt. Att baktala en man är lågt, men det är ännu lägre att man ska sitta och baktala en persons fru. För det handlar om personens heder. Så de här sakerna ska vi tänka på. Och vi alla ska behöva göra jihad en nefs för att kunna skydda oss själva från att hamna i baktal. Och be Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss alla från att hamna i baktal. Och att rena våra tungor. Och att rena våra själar från att hamna i baktal. Och Allah subhanahu wa ta'ala har lovat dem som gör jihad nafs att han ska vägleda dem till deras, till sina raka vägar. Han säger, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Och de som kämpar för våran skull kommer vi att vägleda till våra vägar. Och det var allting jag hade att säga idag. Och sallallahu alaihi wa sallam.